Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag så får du ett nytt poddavsnitt fulladdat med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. I dagens avsnitt gästas vi av Jonas Olsson och pratar upp stormatchen City-Arsenal och hur det skulle vara att ha Bojan Djordjic som svärfar. Aftonbladets Disco Kristoffersson tippar de största skrällarna i den allsvenska premiären och vi pratar med Theo från Arsenals svenska supporterförening. I studion, Therese Strömberg, Jonas Nilsson och jag heter Micke Lejonryde.
Check complete. Swipe. Perfect.
Yeah. Yeah. Wait. On foot decision was offside.
Va? Klockan 9 i morse ringde på våran dörr. Gissa vilka det var?
Skattemyndigheten.
Nej, det var inte Jehovas vittnen heller. En påskgubbe och en påskkärring.
Oj, hade de med sig gåvor eller vad var liksom?
Hade med sig gåvor. De ska väl få gåvor av oss eller blir vi lurade nu igen eller?
De ger också väl ett brev väl? Man har ju målat en påskteckning. Aha. Som man ger då till gubben och tanten som öppnar.
Jag fick en teckning och jag sa att den var jättefin. Då sa påskgubben, du håller den upp och ner, okej? Okay. Men de fick lite godis som vi har hemma. Men jag tycker det är en härlig tradition när det är påsk.
Ja, så är det.
Jag har inte sett påskkärring och påskgubbe på jättelänge.
Nej, Halloween har ju tagit över det med att kluts och skrämma upp folk lite. Mm. Ja.
Therese, du är tillbaka från landslagssamling. Förra gången, så förra helgen, så hade vi dig på telefon från Friends Arena.
Jajamän.
Vad är din intryck från det nya svenska Jon Dahl Tomasson-landslaget och målfesten på Friends mot Albanien?
Ja, precis. Spelarna är jätteglada över att de får göra det här, men än så länge så är de inte tillräckligt bra på att göra det. Det är väl det liksom bestående intrycket. Men sen, man får ge dem den tiden de behöver när det ändå, som man då säger inom citattecken, bara är tävlingslandskamper. Men jag tror inte heller att de ska underskatta hur viktigt det är för dem att vinna matcher efter liksom, att alla har varit så bedrövade i ett par år nu.
Men är det här som en, liksom en ny flört från Tinder, att man är lite så här halvpirriga i början och man fortfarande tycker allt är lite roligt och glatt och den bistra verkligheten har liksom inte infunnit sig
för ännu. Spelarna, tänker
ja,
du?
Ja, för spelarna och för Jon Dahl Tomasson och hela den biten.
Ja, men jag tror att de är extremt övertygade om att de kommer att lyckas lösa det här. Jag tror verkligen, för att om man kollar på den fotbollen som Jon Dahl Tomasson vill att det här landslaget spelar, så är det ju så som spelarna säger, i mångt och mycket så som de spelar i sina klubblag och så som liksom, ja, men världsfotbollen mer eller mindre ser ut. Där har ju liksom Sverige legat några steg bakom och gjort det man är bra på. Man har gjort det bra under väldigt många år. Men så att jag tror att de är helt övertygade om att de kommer lösa det här. Jag tror inte att det liksom är, jag tror inte att de har, och det pratade de om under den här samlingen också, att de har ingenting att falla tillbaka på den här gången. När Janne ville införa ett mer liksom offensivt spelsystem, då hade de hela tiden någonting att falla tillbaka på. De hade ju sina gamla rutiner och sitt gamla spelsätt. Det har de ju inte på samma sätt nu, för att Jon Dahl Tomasson kommer ju inte heller acceptera det.
Det här är lite grann så när Micke är host i radion. Det kommer ta tid innan det sitter. Det kommer ta tid, Micke.
Jag har ett klipp från med Dejan Kulusevski. Han höll ett brandtal till spelarna. Det känns som han har tagit en extremt stor roll som Olof Lund intervjuade och frågade.
Alla var ju imponerade av ditt tal. Vad sa du?
Jag pratade om att vi måste vara en familj. Spela mer som en familj. Och vad gör man med familjen? Man skyddar dem. Så skydda varandra på plan och hjälp varandra i alla situationer, med boll och utan boll.
Men var hämtar du inspiration?
Talet var mycket inspirerat av tränaren. Vi har Tottenham, för det är hans starka grej. Så jag kopierade lite av han, för att jag tror mycket på vad han säger.
Det är också sånt där programmet. Vi snor det mesta. Ja. Men det verkar ändå som att det är en stolthet. Och att så här, nu jäklar kör vi. Ja, vi får rida lite på den vågen. Det är ju inte bara påskhelg. Det är ju också allsvensk premiärhelg. Hur kul och hur fnittrig blir man inte av det?
Jo, men ganska, säger jag, och inte fnittrig.
Nej, inte överhuvudtaget.
Men det var så, våra energier matchade inte riktigt, kände jag. Men det är klart, det blir jättekul med allsvenskan.
Man fnittrar, Jonas springer runt med gräsfläckar på knäna. Och
våra energier matchar inte riktigt. Som Emil Forsberg och Shangri. Jag räddar det här. Allsvenskan fyller faktiskt 100 år i år och jag fortsätter att hävda att allsvenskan har en sån fantastisk publik med tifo och allting, så att spelet förtjänar ju inte de enorma publikfester som allsvenskan är.
Nej. Stora snackisen nu, det är så här, kommer det ens bli en så spännande serie eller kommer Malmö bara traska hem det här? Alla experttipsen i media har ju varit Malmö.
Det kommer de såklart att göra.
Jag tror ju inte det.
Va?
Nej,
vad är dina argument?
Nej, men
mer än att du är dum.
kolla, i Premier League till exempel, alla pratade om City. Oh, det ska gå så snabbt och de kommer vinna och de kommer valsa hem.
Och vad sällan City har vunnit Premier League de senaste
men
åren.
Men det är för mycket favoritskap och alltid när jag tror någonting så blir det aldrig så. Så därför går jag emot mig själv och säger Djurgården som vinnare av Allsvenskan 2024.
De slutar tvåa.
Jag ska dra en lans för dig, Micke, för ingen annan gör det i den här studion.
Nej.
På samma sätt,
eller hemma.
Alla trodde Bayern München skulle vinna Bundesliga. Nu är det Bayer Leverkusen som gör det. Mm. Men jag hävdar ändå att du är helt ute och cyklar utan sadel. Malmö tar hem
det. Det är vår, och då får man skrapsår på knäna. Vilken tror ni blir liksom årets stora överraskning då? Om nu Malmö är den stora favoriten och så, vilka kommer liksom segla upp från ingenstans?
Jag föreställer mig att folk tror att Värnamo per automatik liksom faller rakt ner i helvetet och åker ur utan Kim Hellberg. Men det tror inte jag. Jag tror att Värnamo kan överraska många den här säsongen också. Det blir ingen femte plats direkt, men jag tror inte att de åker ur heller.
Jag tror ju som alla andra i det fallet att så här, förra årets säsong, det var ju once in a million att de kommer gå så bra igen.
Ja, men så bra kommer de såklart inte gå.
Nej, att de åker ut istället.
Jag tror Kim Hellberg som tränare passar bättre i ett lag som Värnamo än man passa ett lag som stora tjocka Hammarby. Mm. Faktiskt. Jag tror på årets överraskning, Olof Mellbergs BP. Glöm inte vad ni hörde först. Nej. Det var alltså inte hos mig. Utan
det var någon annan som sa det.
Ja. Nej, men glöm inte, BP skinkar på Djurgården i träningsmatcher. De har ett solitt spelsystem. Mellberg har jobbat med de här killarna. Det är någon som tror på det där. BP är mitt långfinger i Allsvenskan i år.
Mm. Jag kommer ju faktiskt kliva in och chocka lite. Jag säger AIK som den stora överraskningen.
Men vad betyder det då? Att de ska sluta tvåa?
Trea.
Oj.
Jag har trea. Djurgården etta, Malmö två, AIK tre.
Han vill bara att jag ska ta restaurangnotan ikväll.
Nej, men lyssna. Jag har faktiskt
det här är det sjukaste allsvenska tipset jag någonsin har hört, tror jag. Och då ska sägas att det är sjukt att överhuvudtaget tippa Allsvenskan, för att det är omöjligt.
2010 kom AIK på elfte plats. Året efter kom de tvåa. 2020, då kom AIK på åttonde plats. Året efter kom de tvåa. De har liksom det här modet. De är nere i skiten, alltid åt helvete. Sen, helt plötsligt, så tar det en säsong. Och då bara seglar vi upp i topp.
Och då har alla andra lag blivit jättedåliga. Jajamän. Så att AIK kan sluta trea.
Så är det. Okay. Där har ni,
ja, varför inte?
Micke här, Jonas Nilsson från Morgonrock.
Ja.
Expressens Tre Strömberg också här. Och nu, 195 centimeter fotbollskärlek. Mm. Jonas Olsson. Mm.
Du kan ta in lite till gällande längden.
Är det så? Mm. Hur mycket, vad landar
97.
Du på?
Ja, men du har ju högklackat idag.
Ja, så är det.
Det är påsk, det är påskmiddagar, släkten är närvarande. Vi brukar alltid köra en liten pest eller kolera. Veckans fråga till dig egentligen, släktmiddag. Om du fick välja svärfar på den här släktmiddagen, vem skulle du då välja mellan Bojan Djordjic eller José Mourinho?
Bra fråga.
Ni sitter där, det är familjen, alla är samlade, inkommer.
Ja, men det kommer ju ändå José Mourinho in. Så här, ska jag ha Bojan som svärfar?
Nej, det är lite äckligt.
Att jag träffar någon som är väldigt, väldigt ung. Ja, av den anledningen blir det Mourinho.
Och då har du alltså haft sex med hans dotter.
Nej, det
ska vi inte göra.
Men just anekdotmässigt så kanske Mourinho är roligare.
Det är också.
Eller, ja,
det är... Även för Bojan har sina stunder. Så hör jag dem lite oftare än vad jag gör José Mourinho.
Så är det. Mm. Som av en händelse tänkte jag säga, men så sprang ju ni på varandra, Tres och Jonas, i Portugal här bara för några dagar sedan.
Men slumpen brukar ju landa så att vi missar varandra. Men den här gången så följer slumpen så att du liksom blixtinkallades till Porto. Mm. Och så möttes vi där i pressrummet.
Det gjorde vi. Och som alltid när det gäller landslag för mig så blir jag inkallad på återbud. Det är liksom sakers tillstånd är konstanta. Det var så som spelare och det är så tydligen som expertkommentator. Ja, Ljungberg blev sjuk så jag fick flyga över. Jag var i Palma hos min dotter och jag tänkte att det blir enkelt att ta sig till Porto från Palma. Men ja, jätteenkelt var det inte.
Det är inte enkelt att ta sig till Porto från någonstans, tror jag.
Nej, det känns inte som någon knutpunkt. Men,
fast landslaget kunde inte ta sig därifrån tillräckligt snabbt, kan jag säga.
Alltså, verkligen. Ja.
Sverige, Portugal, det var ingen rolig fest. Och sen så var det hemmaplan och då var det Sverige, Albanien istället. Mm. Blev det roligare?
Roligare. Det blev inte så mycket mer svar av det, tycker jag. Man ska komma ihåg, som de säger, att de hade... Jag menar, innan Portugal-matchen hade de tre dagar ihop och förberedde sig. Det är väldigt, väldigt kort tid när man ska ta en sån riktningsförändring som de gjorde, eller som de gör, som är på väg att göra. Och det är ganska tydligt båda matcherna att, de har en bit kvar.
Men det får man verkligen säga.
Förklara för mig, jag tittar ju på fotboll som en riktig supporter. Jag skriker ju om de gör mål och så, om de släpper in. Alltså jag är ju verkligen känslan utanpå. Vad är det för liksom stor förändring som de har gjort?
Det tydligaste är väl att svensk fotboll och svenska landslag har alltid spelat en 4-4-2-formation med väldigt lågt försvarsspel. Det vill säga att du sitter tillbaka med laget, du försvarar boxen, alltså straffområdet, och du försvarar med hela laget, och framförallt då är det ett positionsförsvar och ett zonförsvar. Det vill säga att du täcker upp för varandra. Du håller din position och du pressar den spelaren som är i den ytan. Nu vill de spela ett offensiva försvarsspel där de spelar dels mycket högre upp, vilket gör det svårare, för då måste du ha en backlinje då som är bekväm med att lämna en yta mellan sig och sin egen målvakt. Då krävs det att du har snabba mittbackar, att du har explosiva mittbackar. Och sen så spelar de också väldigt tydliga då markeringsinslag, vilket betyder att du är inte så mycket i din position, du har en spelare att förhålla dig till, du följer honom. Och du har inte så mycket täckning om du skulle missa att stoppa den spelaren. Så från att svensk fotboll och svensk landslag har varit ett kollektiv, så blir det mycket mer individbaserat nu. Det är väl mina tankar, eller så det heter.
Kort svar, kommer det funka?
Kort svar. Det kräver väldigt, väldigt mycket av spelarna. Ja. Inte minst intelligensmässigt. Och ja, det kommer ta tid, tror jag.
Allsvensk premiär i helgen. Det nu drar igång. 6 månader ångest för många. Vi har alla pratat om Malmö. Är de lika
inte vi alla.
Inte vi alla. Du har inte haft någonting att säga om Malmö. Mer än att de inte ska vinna.
Berätta för Jonas Olsson vad du sa nyss, Micke.
Jag tror ju att Djurgården kommer ramla hem det här. Av den anledningen att Malmö kommer inte hålla. För de är sådana tokfavoriter, om man pratar om att Hama har det bästa laget någonsin. Det kommer inte gå hela vägen.
Jag
på samma
säger
sätt
som jag sa om City. Alltså, det var sällan Malmö har vunnit när de har varit favoriter.
Man kan inte säga som att så här, fotboll spelas i 90 minuter så vinner Tyskland på övertid. Den håller inte längre. City kommer inte gå hela vägen. Bayern München gör det knappt. Malmö kommer inte.
Nej, jag tror att de kommer göra det. Just för att de... jag tycker de har... Ni kommer ju alla de här klyschorna som inte är klyschor kanske. De har den bästa truppen. De är van vid att vara stora favoriter. De har en väldigt skicklig tränare, och framförallt så har de en organisation som är helt fantastisk, och där är de ljusår för de andra allsvenska klubbarna, tycker jag.
Är det inte synd för allsvenskan att Malmö kanske springer iväg nu med 2 startelver som skulle hänga kvar i allsvenskan bägge två, eller?
Men det kan man hävda också att jag menar, om man tittar på allsvenskan och svenska mästare de senaste 5-10 åren, jag har inte riktigt statistik, men är det 5-6 olika mästare. Där är nästan allsvenskan unik. Mm. Så jag tycker inte man kan hävda att det är ett lag som är liksom här uppe och alla andra lag är en bit ifrån. Utan det har ju, som sagt, senaste decenniumet har ju visat att allsvenskan är...
Det är väl det som är det roliga med allsvenskan. 4-5 lag kan vinna, men i en framtid om 10 år har inte Malmö... Äger de inte den här serien då?
Jag tycker ändå att det finns tecken på att många av de andra klubbarna tar ju liksom den här situationen på ganska stort allvar med sina ekonomier, hur de väljer att spendera sina pengar, hur de väljer att satsa på plocka in eller plocka upp unga spelare som kan sälja vidare för ganska mycket pengar. Alltså det kan man ju bara se senaste 2 fönstren hur mycket högre summor som många klubbar har börjat sälja spelare för. Så att jag är inte så orolig heller att det blir liksom en enlagsliga.
Jag hoppas ni har rätt.
Jag tror så här också att vad de andra allsvenska lagen måste lära sig göra. Jag menar, Djurgården, precis som du säger, och Bayern har sålt för mycket pengar. Men därför, varför Malmö är bäst, tycker jag, det är för att de har investerat de pengarna från Champions League på ett väldigt bra sätt. De har investerat organiskt i akademin, i träningsanläggningar, i stadion. Där tycker jag skillnaden är om man jämför med Stockholmsklubbarna som visserligen gör det väldigt bra, precis som du säger, transfermässigt. Men om ni kollar där jag spelar i Djurgården, liksom att där måste investeras mer på träningsläggning och facilitet och alla sådana grejer. Det tror jag i längden är det som är utslagsgivande.
Malmö kommun stöttar ju FF med stadion och allting. I Stockholm, ingen stöttar varken Djurgården, Hammarby eller AIK. Vi klarar oss själva. Vi är som strandsatta på havet. Nej, jag tror, ni har ju kommun, Malmö har ju en kommun i ryggen på ett annat sätt.
Ja, så är det ju. Och jag tror att det är skillnaden också, att Stockholmslagen är... som säger, mer orolig också vad de andra Stockholmslagen gör. Att du har svårt att bygga någonting långsiktigt. Att det hela tiden handlar om att vinna det här derbyt eller att komma före den motståndaren i den här säsongen. Där har Malmö en, liksom, där är inget skånslag som konkurrerar med Malmö, så de är ganska ensamma och ganska kan satsa långsiktigt och ha den tryggheten i det.
Litet inspel bara, Solna är inte Stockholms kommun, det är en egen kommun.
Byt stift i Stiplers-skivan. Det där är ett argument från 1952.
Och så vill jag bara säga att Malmö vann ju inte förra året, det var ju Elfsborg som förlorade guldet.
Ja!
Imorgon stormatch i Premier League, det är City mot Arsenal. Det skiljer en poäng lagen emellan. Arsenal leder just nu på 64. Vad är dina tankar?
Mina tankar är att gällande favoritskap eller gällande matchen.
Ja, vad tänker du på?
Jag har hela tiden sagt City från första matchen till nu. Jag tycker de har en höjd som inget annat lag har i den ligan. De har en erfarenhet som ingen annan har av att vinna stora titlar, av att vara jagade. Men det sagt så börjar jag ändå nästan lite åt Arsenal nu.
Ja.
Jag tycker deras prestationer på slutet har varit otroliga, måste jag säga.
Det känns också som att den här rejäla upptrappningen av City som man väntade sig för några veckor sedan när liksom De Bruyne kom tillbaka, när Haaland kom tillbaka, eller så här, och så tänkte man liksom nu, alltså nu gasar de. Nu kör, den har
nej,
inte riktigt,
nej, det har inte
kommit.
Sig. Nej, jag hör det. Sen tror jag ändå med, om man är sann sån här match, hur avgörande det är. Det är liksom 9 omgångar kvar. Jag tror ju ändå att Liverpool också med racet ska sägas i allra högsta grad. Men jag tror Liverpool och Arsenal är lite mer beroende av momentum. Går de på en mina så tror jag att de kan få slut på bensin. City repar sig liksom. Men de kan gå på en mina och ändå liksom tugga dem på.
Haaland går och blir skadad, vad händer då? Liksom? Har de fortfarande tillräckligt med spets?
Vi kommer ihåg att Haaland har inte varit så pass utslagsgivande den här säsongen som man var förra säsongen. Det Guardiola alltid då, tycker jag, har varit hans största styrka som tränare, det är att hantera bortfall av spelare, hantera skador, avstängningar. Han hittar liksom en väg runt på alla sätt. Där är han i förarsätet också såklart när vi kommer in i den här sista delen av perioden när skador och avstängningar är liksom en naturlig del av vad tränaren får förhålla sig till.
Om du var Arteta, Arsenals tränare, imorgon på Etihad, skulle du gå före med ditt eget spel eller skulle du anpassa dig och ligga lite lägre och jobba med omställningar därför att du möter City borta? Är du ansvarig, Jonas.
Det är en väldigt bra fråga. När jag spelade med West Brom hade vi liknande tankeställningar. Lite för ambitiös kanske för en klubb som West Brom att försöka gå och ställa emot City. Men för Arsenals del, med tanke på den formen de är, med tanke på att det är liksom inga frågetecken i det här Arsenal. De har en offensiv som är otrolig och framförallt så har de en balans bakom den offensiven som gör att de inte blir sårade på samma sätt som i slutet av förra säsongen eller säsongerna innan dess. Så jag skulle råda Arteta till att spela sitt spel. Försöka ta matchen dit och inte anpassa sig för mycket efter City.
City Arsenal imorgon. Hur slutar matchen?
Jag har dragit den här med Anders Bjur, det var förra gången tror jag.
Nej,
vadå? När man är på plats och så ska man göra en kommentera en match på plats och så kommer alltid ner lite svenska fans ju, som är så här skittaggade på stormatch, så frågar de oss, men vad tror ni om matchen? Jag sa att det blir 0-0. Då går de bara ner sig energi. Så jag tippar väl oavgjort då. Men jag tippar inte 0-0. Jag tror att det kommer vara en match som kommer vara ganska öppen med tanke på det. Jag tror Arsenal kommer spela sitt spel. Vad ska jag säga då? 2-2.
2-2.
Ja,
det är bra.
Jag tippar aldrig annars, men jag gör det då.
2-2. Påskafton idag, vad gör du helgen?
I helgen så sitter jag i studion imorgon och kommenterar City i Arsenal då. Och sen så firar min mamma som fyller 70 år.
Ja, för hon mässar mig här. Säg åt, jag fyller år imorgon, säger hon här. 70 år är stort.
Ja, det är det. Mm.
Superkul att hänga med dig, Jonas Olsson. Välkommen åter, som
tack.
Alltid.
Nästa gång vill jag önska en låt också.
Det ska du få
kan
göra.
Kan jag göra det nästa gång? Kanske?
Absolut. Ja. Absolut. Maila in det. Rocklask. 90 minuter plus tilläggstider också. Ska prata lite sociala medier nu, hörni. Det har ju figurerat ett Instagram-inlägg under veckan, mitt under brinnande landslagssäsong, där det också kom fram att Emil Forsberg och fru...
Nu luktar lite snask i studion, Micke, men fortsätt för all del, jag håller för näsan här. Så.
Rubriken kom i alla fall, det gjorde den, att Emil Forsberg och hans fru Changa ska skilja sig. Mm. Sen följdes det upp av ett Instagram-inlägg av Changa, eller det kanske började där.
Det var det som var nyheten, det var inlägget på Instagram som var nyheten, där hon skriver det att, och det ska man ju säga, de har ju varit tillsammans i 19 år. De har varit gifta sedan 2016, de har två barn ihop. Och hon skriver ut på Instagram att de ska skilja sig och att hon trodde aldrig att hon skulle sitta här och säga de orden och så vidare. Och sen så anklagar hon väl Emil Forsberg mer eller mindre för att ha behandlat familjen illa och att det är därför det blir så här.
Ja, hon är extremt öppen i det här Instagram-inlägget. Hon skriver bland annat att i tidningarna har vi läst och sett att du mår bra och är, inom situationstecken, enjoying every moment. Framtidsplaner hade du också. Det visste vi inte. Det här skriver hon ut.
Mm.
Och det blir ju såklart en jättesnack så folk börjar kommentera.
Vad har du för take som sportjournalist, Therese, på den här typen av uppgifter och den tid vi lever i sociala medier där sånt här kommer ut? Är det här intressant eller hur ska man närma sig sånt här? Jag älskar ju snask och snusk, men jag har gett snusket ett ansikte så att jag gillar ju det här. Men vad säger du som sportjournalist?
Man kan bara utan att liksom... säga för mycket så kan man ju sett till hur läst den här nyheten blev när Expressen skrev den så är det ju en stor nyhet och det är någonting som folk intresserar sig för. Sen huruvida man liksom, jag har inget intresse av att liksom gå in i någon slags spekulation kring vad det är som har hänt eller om det är rätt eller fel att lägga ut det på sociala medier, men det man kan konstatera är ju att vi lever ju i en tid där men det är ju väldigt lite som är heligt på något sätt. Att det är väldigt mycket som liksom görs inför öppen ridå. Både av liksom kända och okända personer. Att liksom den här, om man säger integriteten på sociala medier, den suddas ju mer och mer och mer bara ut.
Gå bara till engelska kungahuset med Kate Gate och allt vad det har varit.
Mm. Ja, precis.
Hur det har liksom grisats runt i någonting som hade varit omöjligt för 10 år sedan.
Ja, men precis. Och där är ju, det är ju ett jättebra exempel på där det har liksom spekulerats och alla har gått wild och suttit i liksom den här typen av program. Kanske inte nödvändigtvis fotbollsprogram,
inte så här
men ändå,
inte men så här ändå dåliga program.
Radioprogram och poddar och tv-program och det har skrivits texter och allting om vad är det som har hänt och det har varit konspirationsteorier och man har pratat om och det har skojats om att hon kanske hade gjort en Brazilian buttlift och det är därför hon är iväg och allt vad det är. Och så kommer det väl fram att hon faktiskt är sjuk i cancer och att hon har opererats för det. Det är ju liksom det är ju så, det ligger så nära till hands för väldigt många att dels dela med sig på sociala medier, men också att när folk inte delar med sig eller delar med sig men bara till en viss gräns, att det ligger så nära till hands då att börja spekulera och ha sina egna teorier och så här. Och det var därför jag menar att jag har liksom inget intresse av den biten av det här, men att det är en stor nyhet, det är ju ett faktum.
Så hon har 23 000 följare på Instagram. Så att
det här hade
skulle...
hon inte innan hon la ut det inlägget, ska jag säga. Det har tillkommit en och annan.
Mm. Jag vet att Emil Forsberg har avföljt Changa.
vad tror hon tar för att promma våran show på hennes Instagram-konto?
Det här går inte att promma.
Jo.
Kommer det här påverka Emil Forsberg som fotbollsspelare?
Han fick ju den frågan efter matchen mot... För det här kom ju ut samma dag som matchen mot Albanien. Det här är på förmiddagen och klockan 19 så ska Sverige spela mot Albanien i måndags.
Mm. Men han måste ha vetat om det här innan, tänker jag.
Han har förmodligen vetat om att det inte är så bra mellan dem. Men att hon la ut det på det här sättet. Mm. Och då så bad han ju oss att han ville inte få några frågor om det här. Han har inga kommentarer om det här. Men så kom ju ändå frågan, påverkade det dig sportsligt idag? Mm. Det är ju ändå en relevant fråga i sammanhanget.
Mm.
Och då menade han att det inte gjorde det.
Vad ska han säga?
Ja, det är klart att han inte kan säga någonting annat. Men sen om det i längden skulle påverka dem, det har jag svårt att se att det ska göra sportsligt. Men det är klart att är man i en jobbig period alldeles oavsett vad det handlar om så kan det påverka hans prestationer. Det är inga konstigheter.
Jag pratade med Chang och hon sa att det inte kommer påverka honom. Nu ska vi gå live till Barcelona, hörni. På telefonen, Arsenal-fanet, vice ordföranden i Arsenal Sweden. På skatteflykt, var det du sa, Jonas?
Jag har inte sagt någonting, ingen kommentar.
Theo Rottman, hallå där!
Hallå där, tjena.
Hej, berätta, vad gör du i Barcelona?
Ja, just nu är det en blandning mellan zon 2-träning och sola och jobba.
Och lite siesta på det kanske?
Ja, mycket trevligt. Mm.
Hur ofta ser du Barcelona, du som bor där nere?
Jag var och kollade på dem en gång hittills. Hutlöst dyra biljetter, så jag vägrar.
Är det dyrare än ett Viaplay-abonnemang?
Inget är väl dyrare än det.
Nej, jag misstänkte det.
Det var det jag tänkte fråga dig också, om du skulle åka till den här svinkalla arenan uppe i bergen ikväll och kolla på Barça Las Palmas.
Nej, man är ju lite sugen. Jag bor ganska nära där faktiskt, bara 2 kilometer bort.
Så. Men är den så bedrövlig som folk säger? Är det kallt och jobbigt och finns inga parkeringar och går inte att åka buss och...
Alltså om man gillar att ha långt i planen och ha friidrottsarena runt den och sen hitta helt med dålig stämning och inte se någonting, så då är den jättebra, men nej, det är ingenting för mig.
Du, hur mår man som Arsenal-fan idag och dagen innan stormatchen mot City?
Man mår väl alltid bra när vi ligger så här bra till i ligan, men dagen före City är alltid nervöst. Det kan man inte komma undan.
Hur ser det ut skademässigt? Saka, Martinelli är tveksamma, eller?
Är de verkligen det? Är inte det där bara att Saka vill åka hem?
Jag försöker skapa content här, va?
Du gör det.
Han vill åka hem. Vadå hem?
Ja, men han var ju med Gareth Southgate. Han verkar inte vara jättetrevlig.
Nej, okej. Okay. Ja, du tänker dålig stämning i laget.
Men du, en av era grabbar, Declan Rice, han gör ju en riktigt bra match mot Belgien, eller hur?
Ja, han är väldigt bra. Han har en så otroligt hög lägstanivå att det är helt sjukt där.
Men alltså, förlåt, jag känner liksom en ändring i ton från när vi pratade i höstas. Det är betydligt mer självsäker från Arsenal.
Väldigt laid back. Eller hur?
Det är stöddigt.
Jag tyckte i höstas var det lite nervöst och jag vet inte hur ska det gå. Nej, vi är lite ödmjuka. Nu är det så här, det är lite Barcelona, lite siesta, lite så där. Det känns bra, eller?
Ja, men det blir så när man är för mycket i solen. Mm.
Men du, Manchester City borta, det är det svåraste ni kan råka ut för. Vad fruktar du mest hos Pep Guardiola City? Ingenting.
Jo, men det är väl allt med City. Det är ju ett fantastiskt fotbollslag på planen. Ett hemskt fotbollslag, så att du är alla liksom, moraliska synvinklar. Så att, nej, det är väl som vanligt inför City-matcherna. Man har väl... Man är ju orolig, man vet ju om att det kommer gå dåligt, men någonstans hoppas man ju på att vi kommer vinna det här på något mirakulöst sätt.
Hur ser ert facit ut på Etihad?
Nästa fråga.
Jag ber om ursäkt.
Men du, en poäng upp har ni än så länge. Hur slutar matchen imorgon?
Jag måste tro på en seger, för det gör jag alltid. Jag tror att ligan kommer att avgöras på Etihad imorgon, och vi vinner med 2-1.
2-1 till Arsenal. Där har vi segertipset. All right, vi håller tummarna för din skull. Theo Rottman, kul att prata med dig. Vi hörs vidare när det börjar närma sig kanske slutstrid då.
Det gör vi.
Nu ska vi prata musikal, hörni.
Ja, vad är det nu som händer?
Jo, så här är det. VM 94 har vi berört vid ett antal tillfällen. Det är ju alltså 30 år sedan. Dubbelusch. Har du problem med VM 94?
Och musikal.
Okay, i samma mening dessutom.
Ja, det låter hemskt.
Men vi tog ju brons. Det var väl härligt?
Jag bryr mig inte ett skit om VM 94.
Den har väl tragglats 1, 2, 3 gånger för mycket i torktumlaren svensk fotboll.
Men det är den enda referens till svensk fotboll är att vi faktiskt en gång i tiden tog ett brons. Det var varmt och härligt.
Jag har AIKs guld 92 också.
Ja, okej. Okay. Hur som helst, Borås stadsteater ska sätta upp showen Den varmaste sommaren. Det kommer till lite klipp från det. Här är ett klipp ifrån Borås stadsteater som sätter upp VM 94 som musikal. Vad härligt.
Alltså, no offense till de här människorna, men det är bland det värsta jag har hört.
Gunilla Persson har skrivit musiken och du som vill ha fribiljetter, gå till Stadsteatern och fråga. Men herregud, alltså, jag hörde bara ett rykte. Kalle Moreus ska spela Thomas Brolin. Det kommer ju inte funka.
Men alltså, jag kan också få en lite rolig känsla. Om man nu ska gå på musikal så är det väl ändå härligt om det har en viss fotbollskoppling, tänker jag. Om man nu får den känslan. Tänk om det här showen
var... Men om man nu ska gå på musikal så ska det väl typ vara bra musik, tänker jag. Alltså det är väl det man vill åt med att gå på en musikal. Att man vill liksom... Man vill väl inte åt att det ska handla om att man...
Vadå? Tyckte att man inte... liksom... Tycker du inte att det här är bra? Är det?
Ska jag också säga det om mig och musik? Att jag ofta lyssnar liksom på radio i efterhand, alltså live-radio i efterhand i SR-appen för att kunna spola över musiken. Så där ligger mitt musikintresse ungefär. Ja,
för du och radio, ni har inget gemensamt. Nej, jag vet inte. Men vi kanske är för negge här, men är det så här, vi kan väl ta en spoiler alert. Jag vet hur pjäsen slutar. Det här laget vinner brons.
Mm. Ja, så kan det vara för sig. Och det får ju en anledning att Thomas Ravelli får ut och prata om det här en gång.
Det är ett heligt minne i Sverige. Det är en kulturkanon. Svenska laget VM 94, absolut.
Okej, då säger jag så här. Vilken fotbollshändelse skulle ni hellre vilja se en musikal utav?
John Guidetti signar för AIK.
Det, att hela den händelsen
en tragedi.
Okej.
Manuel Lindbergs månader som sportchef i AIK.
Det är för fan ett krimreportage.
Milan Liverpool Champions League någon gång.
Live från London.
Jag mår helt okej. Akta dig med känsloyttringarna, Therese.
Men jag tänker, någon måste dämpa stämningen här inne ibland.
Jag äter Atarax, jag har gjort mitt.
Här har vi den peppigaste av dem alla, Mats Liljenberg, live från London. Hallå Mats.
Hallå, hallå. Och här är glädjen högt i tak för att de håller på och spikar och bankar på vårt tak här. Så om ni undrar vad det är som låter i bakgrunden, så är det glada brittiska hantverkare som är här idag och håller på.
Det finns bara en sak som är slöare än en brittisk hantverkare, och det är två brittiska hantverkare.
Ja. Ligger mycket i det.
Ja.
Du, vad är liksom rubrikerna i London den här veckan?
Ja, det har ju varit mycket inför då Easter Sunday Showdown. Det är Man City Arsenal, och det är då 10 omgångar kvar av Premier League. Och det här är alltså sista matchen då något av topp 3-lagen just nu möts. Så det är ju lite spännande. Sen så är det ju då Tottenham och Aston Villa som kommer ha stor inverkan på var ligatiteln kommer att hamna. För att både Tottenham och Aston Villa kommer ju då, har ju då kvar att möta topp 3-lagen, båda. Så att ja, det blir ju grymt spännande helt enkelt.
Vem vinner till slut?
Oj. Alltså jag vet inte.
Det ingen vet, men vad tror du?
Nej, men jag tror... Jag hoppas att Klopp ska få kröna verket med en ligatitel. Men City är ju City liksom. Så att,
jag är så trött på det där. City. Så.
Ja, förlåt.
Ja. Nej, men jag pratar om dem.
Det vore väl kul om Klopp fick kröna det här. Vad är det man säger om tyskar? Urusla på världskrig, bra på fotboll.
Säger man verkligen så? Okej, då säger man så.
Right. Men det är ju en väldigt hås kring Premier League just nu på grund av att det är tre topplag liksom som fightas om ligatiteln. Men det som det har stått väldigt mycket om i tidningarna här i England det sista, det är ju att det är så vansinnigt dyrt för gemene man att gå på fotboll. Vi pratade ju om det förra veckan bland annat, då det var ohyggligt dyrt med enkelbiljetter. Och idag hade jag tänkt att vi ska ta oss en liten titt på säsongsbiljetterna i England och hur det är för en vanligt hårt arbetande, kanske mindre effektive brittiska hantverkaren att gå på fotboll. Den billigaste, jag har kollat lite på vad säsongsbiljetterna kostar i de olika klubbarna. Om du ska ha den absolut billigaste säsongsbiljetten som man kan få tag i England, vilken klubb ska man bege sig till då, tror ni?
Luton Town.
Ja, det måste det vara.
Nej, det är faktiskt West Ham.
Okej.
Fast då hamnar du förvisso bakom en stolpe under takåsarna på London Stadium. Men ändå, för 4000 riksdaler, svenska kronor pratar vi då, så får du faktiskt en säsongsbiljett i West Ham.
Ja, men det var inte så farligt.
Det är ju allsvenska priser egentligen.
Det är inte så farligt. Den dyraste då, om vi då pratar det extremaste du kan få tag i Premier League.
Mm. Arsenal.
En dugout-biljett på Stamford Bridge, Chelsea är dyrast.
Ja, då säger jag Etihad och City.
Ja, nej. Det är faktiskt Fulham som tar ut hela 40 000 kronor
för jävla självbild.
Ja, för sina dyraste lårsplatser. Arsenal var en bra gissning.
Men vad kostar det Fulham då?
Alltså jag betalar för min säsongsbiljett £755, det vill säga runda slängar. Ja, det är väl 16-17 000.
Men du är inte säker på att du är skjorta då av han som säljer den, utan de faktiskt kostar så?
Ja, de kostar faktiskt
okay,
så. Och om man tittar på de billigaste platserna på Arsenal där, så går de för 12 500 kronor en säsongsbiljett. Ja. Men det är de billigaste.
Vi är glada att vi inte bor i England helt enkelt, och att vi ska kolla allsvenskan helgen istället.
Ja, precis.
Mats Liljenberg, stort tack för att du var med. Vi hörs igen nästa helg helt enkelt.
Det gör vi.
Vi pratar ju som alltid faktiskt obehindrat om fotboll, och det är inte vilken helg som helst.
Är påskhelg?
Ja, bara det, och påskägg och allsvensk fotboll. Du kan väl åtminstone le lite när vi pratar om det, Therese, snälla.
Ja, du målas upp i det här avsnittet nu som att jag liksom har någon slags problem med allsvenskan. Det har jag verkligen inte. Jag är bara så lagom glad idag.
Ja, försiktigt. Milan möter Fiorentina borta ikväll, och det är ju med på tipskupongen.
Ja, med nyheten också om att Olivier Giroud ska flytta till USA. Ja. Det är inte konstigt att jag mår dåligt.
Nej. Någon som har blytung koll på allsvenskan, det är våran kära vän Aftonbladets Disco Kristoffersson. Hallå Disco.
Hallå, hallå.
Har du fått något fint i påskägget i morse?
Nej, däremot snodde jag med mig innan jag åkte till Sundsvall. Två påskägg som vi fick från min kära arbetsgivare här, så att de var nöjda och glada.
Stackars
men
barn.
Det ska bli här härlig middag, traditionsenlig i Sundsvall.
Men du snodde ett påsk, alltså då fick ju inte Lena Melin på Aftonbladet, då fick ju inte hon något påskägg i år.
Ja, men det fanns något som de har överblivit till henne, tror jag. Hon får väl två för lång och trogen känsla.
Du, stor helg, det är ju allsvensk premiär här om bara några timmar, så det är avspark Norrköping Malmö, och sen så är vi igång. 30 omgångar ska spelas. Nej, det ska
ja, det
inte.
Det är ruggigt härligt, men ja, det här har man gått och väntat på hela tiden. Och kuppen har ju varit lite av en förrätt, och nu kommer väl middagen och efterrätten samtidigt. Det ska bli grymt roligt, och det är ju faktiskt ruggigt fina matcher redan i första omgången. Så att, det här blir väldigt intressant.
Vilken match är läckerbiten i omgång ett, tycker du?
Jag tycker det finns många. Göteborg-Djurgården är väl också, den är väl i en klass för sig. Blev vi ute i Kittland här också när vi skrev om här för några dagar sedan om att IFK Göteborg försökte och hörde sig för med Djurgårdens lagkapten Magnus Eriksson.
Mm.
Så att det kittlar ju extra. Sen är, ja, men det har ju, AIK möter Västerås som har sett rätt bra ut. Alltid, vad heter det, ovissa premiärer på Friends.
Mm.
Ja, Norrköping Malmö också som spelas nu, där körde ju Malmö över dem i kuppen, och de är väl rätt revanschugna, så att det finns många, många bra matcher.
Vilket lag kommer överraska i år, tror du, Disco?
Ja, men jag har ju en känsla av att vad heter det, Västerås kan överraska. Många har väl tippat om att de ska åka ur, men jag tror väl att de har gjort en del spännande värvningar så här och kan överraska och komma med i toppen. Sen om det är en överraskning vet jag väl inte, men om Hammarby nu har de fått in den här Fredrik Winter och mittbacken från Augsburg. Många tippar väl att de ska vara med i mitten, och det har varit väldigt krisrubriker, men jag tror de kan vara med och nosa där. Om de får en bra, de har en jättetuff start, får de en bra start där så kan de liksom reda ut den stormen i början, de här fem första omgångarna, och sen vara med och slåss i den absoluta toppen. Så att det var smarta värvningar. Men det, ja, men det, annars är det svårtippat. Alltså Sirius tror jag kan bli bra också. Mjällby kan bli bra. Så att det är många, många om det i år.
Hammarbys försäsong har ju varit lite grann som mitt äktenskap. En fullständig katastrof.
Ja.
Med kupptorsk
och
allt.
De såg bättre ut mot kupps också nu. Och så nu får de den här förstärkningen. Kim Hellberg har fått lite mer tid att jobba. Och så kan kanske pressen ha släppt honom lite grann nu då. Okej, nu vet vi att alla tippar oss och inte ska vara med i toppen. Det kan vara bra att gå in med den lite underdog-inställning.
Min polare Fredde Stenberg är bajare. Han brukar alltid vara aspepp inför första matchen, och sen efter första matchen säger han: men nästa år, då jäklar, säger han alltid.
Ja. Att, ja. Ja, men det är den inställningen alla supportrar brukar ha.
Så är det.
Så är det.
All right, Disco, vi ser fram emot en fantastiskt spännande helg, och på återhörande, helt enkelt.
Jajamän.
Glad påsk och tack för att du var med i 90 minuter plus tillägg som alltid.
Tack så mycket.
Här pratar vi fotboll. Vi har pratat både engelska fotbollen och vi har pratat den svenska fotbollen. Ska vi prata lite europeisk fotboll? Det har ju ändå avgjorts en del EM-kvalgrupper. Eller EM-kvallag.
Ja, precis. De sista EM-lagen tog sig ju in i turneringen den här veckan, som var Ukraina. Slog Island.
Mm.
Känn ingen sorg för mig, Island. Det var ju brutalt. Island leder med 1-0 länge. Ukraina, ping ping, gör 2-1 på slutet och släcker ju varenda vulkanutbrott på Island.
Alltså, det var inte lätt, Island. Alltså, nej, först de här vulkanerna och sen så var
de är ändå nära ditt litet land som gör det väldigt bra.
Mm. Mm. Och sen så blir det Georgien också som slog Grekland. Georgien som ska spela EM för första gången. Och sen så Polen som av någon jävla anledning alltid tar sig, liksom på, de snubblar sig till mästerskap, som snubblar sig vidare i mästerskap. Man är trött på Polen.
Här vinner de alltså på straffar i Cardiff. Folk stod och grät öppet. Ja. Wales supportrar, svårt plågade, står och bölar öppet när Wales åker ut på straffar i en avgörande match hemma.
Det är ändå,
liksom, har du inget hjärta, Micke?
Vårt sista hopp var ju ändå, nu är det bara Danmark som kommer vara med där. Varken Island eller Finland. Inte för att jag hade kanske följt dem.
Du sitter väl inte och hoppas på Danmark, hoppas jag.
Men vad ska jag göra då?
De gillar inte oss, vi gillar inte dem.
Men det är närmast nu.
Ja, men vem bryr sig?
Jag bor granne med en mördare.
Du får heja på något riktigt lag.
Ja.
Veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Det är mängder av riktiga lag på kupongen från nästan alla världsdelar, kan man säga.
Ja, tyska, franska, engelska och italienska matcher på en mångkulturell tipskupong.
Mm, jag behöver få upp tempot lite. 5 rätt förra helgen gör inget påskägg glad.
Du får en säker match av mig här. Mm. Match nummer 2, det är kvällsmatch. 7:30 ikväll så är det derby i Birmingham, kan man väl säga. Aston Villa möter Wolverhampton. Villa slår alltså ut Ajax i Europaspelet och sen vinner man förra ligamatchen också. Jag tror på säker hemmaseger och klang och jubel på Holt End, som är Aston Villas klassiska gigantiska ståplatsläktare. I derbyt vinner Aston Villa mot Wolves. Match nummer 2
kuppa och kämpa, Jonas.
Jag har fått mina löständer i ett påskägg, alltså. Ring Siri. Aston Villa Wolverhampton, säker etta.
Jag hade ju tänkt ta ett säkert lika på match 1, alltså Brentford mot United. Jag tror absolut inte att United kommer vinna den. Men jag vänder istället blickarna mot den italienska ligan. Therese, kära Milan är faktiskt med där. Det är inte ofta de är det, och jag tror att de kommer vara nu bra. De är starka. De är liksom vidare i Europaspel och toppform, och de är Milan helt enkelt. Så att Fiorentina, Milan, match nummer 9. Där tar Milan en säker borta seger. Ska vi ta och sammanfatta lite? Vi börjar snart lida mot till slut i det här programmet. Det var ju ett oerhört matigt program idag.
Ja, väldigt mycket. Det känns också som att det blir alltid så här efter ett landslagsuppehåll. Man tycker att det är mycket under landslagsveckan. Mm. Men så kommer man rakt in i klubblagsfotbollen och bara känner att här händer det.
Mm.
Och så mer än någonsin.
Och det här köttiga och det här saftiga och det här lite Forsberg-familjens relationsproblem. Det har väl att göra med att Allsvenskan börjar, ja. Premier League går in i en slags slutfas. Nu börjar gälla någonting för Allsvenskan, det vet vi. En bra start är A och O.
Ja, här har ni har ju cementerat Malmö som vinnarna. Jag verkar vara den enda som egentligen går emot de här Sveriges
Real. Du är den enda som skämmer ut dig, man.
Vi ska se där sen när vi står i oktober, ja. November och så här, vem hade rätt? Jag tror ju att...
Liksom, då är den här showen nedlagd.
Får jag, så här, om ni tar Malmö, får jag liksom, om någon annan vinner jag då?
Absolut.
Är det så?
Jag ja, får liksom,
du får alla andra lag.
Är det så? Jag får alla andra lag.
Ja.
Gud vad sånt.
Vad får vi av dig då?
Det vet jag inte.
Nej.
Det vet jag faktiskt inte. Hörrni, Jonas Olsson har varit här också. Han har ju också pratat bland annat Allsvenskan. Även han var inne på Malmö.
Alla tror på Malmö.
Mm. Apropå lag som alla tror på. City Arsenal spelar imorgon. Det är en stor match såklart. Det skiljer en poäng i ligan. Många tror att det är de två och förstås Liverpool som kommer göra upp om det.
Liverpool möter Brighton också det imorgon 3:00.
Och det är det sista mötet de här topplagen emellan. Mm. Så att det blir ju väldigt, väldigt på sin spets. Så här sa han om hur matchen slutar. City Arsenal imorgon. Hur slutar matchen?
Jag har dragit här med Anders Bjerdrive förra gången, tror jag.
Nej.
Jag tror jag, när man är på plats och så ska man göra en kommentera en match på plats, och så kommer alltid ner lite svenska fans ju, som är så här skittaggade på stormatch, så frågar de oss, ja men vad tror ni om matchen? Så alltid blir 0-0. Då går de bara ner sig energi. Så jag tippar väl oavgjort då. Men jag tippar inte 0-0. Jag tror att det kommer vara en match som kommer vara ganska öppen med tanke på det. Jag tror Arsenal kommer spela sitt spel. Vad ska jag säga då? 2-2.
2-2?
Ja, varför inte?
Ja, det är bra. Håller ni med honom?
Jag sa ju varför inte då, så jag får säga varför får inte den. Nu.
Ja. Det är påskafton idag. Therese, vad står på ditt schema?
Jag funderar på att måla påskteckningar. och gå påskkärring. För att bara få se hur gamla tanter reagerar på att liksom en vuxen kvinna tigger godis hemma hos dem.
Det är som ett rollspel hemma hos er kanske.
Det där vill jag absolut inte tänka på.
Jonas?
Nej, jag vill se det här rollspelet. Nej, men jag ska faktiskt, jag brukar alltid säga, jag ska sätta mig på pubben och tippa kuponger, men eftersom jag inte vill framstå och avslöja att jag har ett periodiskt alkoholproblem. Jag ska hem till min syster som har nyopererat sin axel efter en idrottsskada och ge henne blommor. Och sen ska vi gå och se AIK Västerås så att hon kan sträcka upp händerna och klappa åt vårt älskade AIK. Syrran är nyopererad, hon ska få blommor.
Vad härligt det låter faktiskt. Mm.
Vad ska du göra, Micke?
Jag ska gå ungefär 20 steg till grannen och där ska vi, där har vi hittat på en anledning att umgås. Vi ska göra chili marmelad.
Oj!
Men det är egentligen bara en bortis för att faktiskt få kolla lite sport. Sådär. Mm. Man kan inte bara säga att man kollar sport.
Bor de kvar era swingersgrannar?
Det är dags att vi slutar nu. Glöm inte podd på Podplay där poddar finns, 90 minuter plus tilläggstid direkt efter showen, 90 minuter alltså.